Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, ty de ska bli mättade. Och jag hoppas att du idag lämnar mera salig och lycklig än vad du kom hit. Salig, det handlar om att ha en djup lycka, en verklig och sann lycka som finns där även om vi går igenom svårigheter. En lycka som grundar sig på Gud och hans framtid för oss. Jag läser om salighet i psalm 1. Saliga de som inte följer det ogudaktigas råd, de som inte går på syndares väg eller sitter bland bespottare, utan har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord dag och natt. Han är som ett träd planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i rätt tid och vars blad inte vissnar. Allt vad han gör lyckas väl. Vi ser att saligheten är kopplad framförallt till Gud och därav även till hans ord. Och jag hoppas att ni nu ska ta tillfälle att begrunda hans ord, att ta till er och lyssna. För där i finns det lycka och salighet för oss. Man kan vara salig mitt i väntan, och det gäller dig. Och jag säger särskilt det till alla de som väntar på asyl, eller de som har erfarenhet av att vänta på asyl. Man kan vara salig eller lycklig mitt i sin väntan. Vi läser ifrån Lukas 12 och 35. Spänn bältet om livet och håll lamporna brinnande. Var lika tjänare som väntar sin herre hem från bröllopsfesten och som genast är redo att öppna för honom när han kommer och knackar på. Saliga är de tjänare som Herren finner vakande när han kommer. Amen, säger jag er. Han ska fästa upp sina kläder och låta dem lägga sig till bords och själv komma och betjäna dem. Nyckeln till salighet eller lycka ligger här i att vänta på Gud. För han ska ge dig din rätt. Vänta inte på människor eller på myndigheter, för då kommer du så ofta bli besviken. Men vänta på Gud, för han kommer snart ge dig din rätt. Vi läser ifrån Uppenbarelseboken 22 och 12. Se, jag kommer snart, och jag har min lön med mig, för att ge var och en efter hans gärningar. Jag är A och O, den första och den sista, begynnelsen och änden. Saliga är de som tvättar sina kläder. De ska få rätt till livets träd och komma in i staden genom dess portar. Men utanför är hundarna och trollkarlarna, de otuktiga och mördarna, avgudadyrkarna och alla som älskar lögn och far med osanning. Han kommer snart. Jesus kommer snart. Och han har sin lön med sig. Och vi ska få lön för det goda vi har gjort i Jesus. Och saliga, lyckliga är de som har tvättat sina kläder. Här behöver du inte en tvättmaskin. Det räcker inte med en tvättmaskin för att tvätta dina kläder. Det är frågan om att tvätta sig ren från synd. Och rening från synd finns bara hos en. Och det är Jesus. Där finner du rening och förlåtelse hos Jesus Kristus. Låt oss fortsätta att läsa om lycka och salighet i psalm 19, 119. Vers 1-8 och sen 24 eller 121 och framåt. Saliga är de som vandrar i fullkomlighet, de som lever efter Herrens undervisning. Saliga de som tar hans vittnesbörd i akt, de som av allt hjärtat söker honom, de som inte gör det som är orätt utan vandrar på hans vägar. Du har givit dina befallningar för att det ska hållas med all kraft. Oh, att mina vägar vore rätta, så att jag höll dina stadgar. Då skulle jag inte komma på skam när jag tänkte på alla dina bud. Jag vill tacka dig av uppriktigt hjärta när jag lär känna dina rättfärdiga domslut. Dina stadgar vill jag hålla. Överge mig aldrig. Och vers 121. Jag har gjort vad som är rätt och rättfärdigt. Överlämna mig inte åt mina förtryckare. Ta dig an din tjänares sak och låt det gå honom väl. Låt inte fräcka förtrycka mig. Mina ögon längtar efter din frälsning, efter dina rättfärdiga ord. Handla med din tjänare enligt din nåd och lär mig dina stadgar. Lyckan eller saligheten är kopplad till att söka Gud och leva efter hans ord. Att söka honom helhjärtat. Där finns det lycka. Och gör du det, söker du honom och söker du leva efter hans ord, så kommer du längta efter mer. Du kommer längta efter mer rättfärdighet. Efter att kunna leva mer som Gud vill att du ska leva. Och du kommer börja längta mer efter nåd. Saliga är det som hungrar och törstar. Det är alltså de som hungrar och törstar som är saliga i det här stycket. Jesus, han blev som en av oss. Och han upplevde hunger och törst. Det läser vi om i bland annat Matteus 4:2. Och när han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter blev han till sist hungrig. Och i Johannes 19:28. Jesus visste att allt redan var fullbordat. Och han sa det därefter, för att skriften skulle uppfyllas: jag törstar. Jesus blev som en av oss. Han upplevde törst och hunger. Och hunger och törst är någonting verkligt. Även om vi här i Sverige har svårt att förstå det. För vi har det så bra här. Så vi knappt fattar vad det handlar om att hungra och törsta. Men folk dör av hunger och törst. Samtidigt som hela deras person skriker ut efter mat och vatten. Vi vet vad det innebär. Vi kanske har sett det på TV. Men det är en helt annan sak att erfara det. Och detta är ett problem vi är kallade att möta som kristna. Som rättfärdiga så är vi kallade att möta det problemet med hunger och törst som finns i världen. Och det är någonting som Jesus kommer bedöma oss utifrån hur vi gör med de som hungrar och törstar. Vi läser i Matteus 5:25-34. Då skall konungen säga till dem som står på hans högra sida: kom ni min faders välsignade och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse. Ty jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var fängelse och ni kom till mig. Då skall det rättfärdiga svara honom: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta? Eller törstig och gav dig att dricka? Vi är kallade att mätta de hungrande och ge dem törstande vatten. Men i Matteus 5 och 6 så är detta bara en bild för att vi ska förstå den längtan efter rättfärdighet. Hur stor den längtan är. Att den genomtränger hela vår person. Saliga är de som hungrar och törstar. Det är inte någonting som man längtar efter bara lite sådär på sidan om. Utan hunger och törst är någonting som genegriper om hela en person. Man känner det i mage, i kropp, i själ. Man hungrar och törstar efter rättfärdighet. Att få sin rätt. Att se Guds rättfärdighet. Och det är en sån rättfärdighet, en sån hunger och en sån törst som det talas om här. I Johannes 6 och 26. Så läser jag. Det här är precis efter att Jesus har mättat flera hundra eller flera tusen med mat. Så säger Jesus så här. Jesus svarar dem: amen, amen säger jag. Ni söker mig inte därför att ni har sett tecken, utan därför att ni fick äta av bröden och blev mätta. Arbeta inte efter en mat som tar slut, utan för en mat som varar och ger evigt liv, och som människosonen ska ge er. På honom har Gud, hans fader, satt sitt sigill. Och sen vers 33. Gud, Guds bröd, är det ett bröd som kommer ner från himlen och ger världen liv. Det sade till dem: Herre, ge oss alltid det brödet. Jesus svarade: jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra, och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Jesus ville att folket inte skulle komma till honom för att bli mätta fysiskt. Att de bara skulle söka bröd och saker. Utan att de istället skulle komma till honom för att han skulle mätta dem. Inte med mat fysiskt, utan på ett annat sätt. Mätta deras själar med rättfärdighet. Mätta vad de djupast sett längtade efter. Och Gud vill att du och även du kommer till honom. Inte bara för att få saker här, utan för att söka honom. Och den som söker honom, om du söker honom, så kommer du bli mättad med allt det goda han har för dig. Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet. Rättfärdighet är ett otroligt brett och stort ord. Och det är svårt att greppa för att det innefattar så mycket. En sak kan vi veta, och det är att Gud, han är rättfärdig och rätt. Jag ska läsa en vers ifrån femte Mosebok 32 och 4. Där det talas om Gud. Han är klippan. Fullkomliga är hans gärningar. Ty alla hans vägar är rätta. En trofast Gud utan svek, rättfärdig och rättvis är han. Rättfärdighet. Det handlar om allt som är rätt och riktigt i alla aspekter. Om det är lagligt, eller hur man är, eller vad man gör, eller vad ett samhälle är och gör, eller vad världen gör och är, som är rättfärdigt. Och framförallt, vem Gud är och vad han gör. För han är grunden och måttstocken för allt som är rättfärdigt. I bergspredikan, som det står om de här saligprisningarna som man kallar det, så ser vi av kontexten, alltså sammanhanget, att rättfärdighet är någonting som både handlar om människan och om Gud. Och när det gäller människan så står det i Matteus 5 och 20. Jag säger er att om er rättfärdighet inte går långt utöver det skriftlärda fariseernas, ska ni inte komma in i himmelriket. Här är det frågan om mänsklig rättfärdighet. Och det handlar både om vad man gör, som i det här stycket. Vi kan se exempel på det från Hesekiel 18. Jag ska läsa några verser därifrån. Vers 5 och framåt en bit. Om en man är rättfärdig och gör det som är rätt och rättfärdigt, om man inte håller offermåltid på bergen, inte upplyfter sina ögon till Israels hus avgudar, om man inte kränker sin nästas hustru eller kommer vid en kvinna som har sin månadsblödning, om man inte förtrycker någon utan ger tillbaka den pant han har fått för skuld, om man inte rånar någon utan ger sitt bröd åt en hungrig och klär den nakne, om man inte ockrar och tar oskälig ränta, utan håller sin hand borta från allt som är orätt och fäller rätta domar mellan människor. Om man lever efter mina stadgar och håller mina föreskrifter, så att han gör det som är rätt och gott, då är han rättfärdig och ska förvisso få leva, säger Herren, Herren. Det är alltså en fråga om vad man gör. Rättfärdighet handlar om vad man gör. Ett till exempel från Jesaja 33 kan jag ta också. Vers 15. Den som vandrar i rättfärdighet och talar vad rätt är, den som föraktar det som vinns genom förtryck, och den som avhåller sina händer från att ta mutor, den som stoppar sina ögon för att inte öron, sina öron för att inte höra om blodskärningen, och sluter sina ögon för att inte se det onda, han skall bo på höjderna. Klippfästena skall vara hans vän. Sitt bröd skall han få. Vatten skall aldrig fattas honom. Men allt vad vi gör kommer ändå inte räcka till. Och som även Jesaja uttrycker det senare i kapitel 64, så kommer vi inse saker om vår rättfärdighet, det vi kan göra. I 64:6 står det: vi är alla orena, alla våra rättfärdiga gärningar är som en smutsig klädnad. Vi kommer alla att vissna som löv. Som löv förs vi bort av vinden. Nu kommer vi föras bort av våra missgärningar. När du ställs inför Guds normer och hans lagar, och du ser på dig själv, om du är ärlig, kommer du att märka hur otillräcklig du är. Du kommer se behovet av en annan rättfärdighet. En rättfärdighet man inte gör, utan en man får. Och det är det andra jag vill prata om med mänsklig rättfärdighet. Den man får. I Romarbrevet 3:21 kan vi läsa om den rättfärdighet vi får. Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad, En som lagen och profeterna vittnar om. En rättfärdighet från Gud genom tron på Jesus Kristus för alla som tror. Det här finns ingen skillnad. Och senare i kapitel 4 och vers 6. Därför prisar också David den människa salig som Gud tillräknar rättfärdighet utan gärningar. Saliga är det vilkas överträdelser är förlåtna och vilkas synder är överskylda. Salig är den man som Herren inte tillräknar synd. Många kanske har hört om Jesaja 53 som redan i Gamla testamentet talar om samma sak. Talar om hur vi kan få rättfärdighet från Gud. Jag läser en vers därifrån. Vers 11. Genom den vedermöda han själv har utstått får han se och bli tillfreds. Genom sin kunskap förklarar min rättfärdige tjänare. Det är många rättfärdiga och deras skulder är det han som bär. Vi ser här att den rättfärdighet som vi kan få, den grundar sig och kommer av Gud. Av Guds rättfärdighet. Han har mycket rättfärdighet att ge. Och det är den vi är kallade att söka. Som vi pratade om förra söndagen när Tsihair predikade. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. I Matteus 6:33. Vi ser att det inte handlar om bara mänsklig rättfärdighet. Utan Guds rättfärdighet. Han som är rättfärdig. Och allt han gör är rättfärdigt. Därför finns det oändligt mycket att säga om Gud och hans rättfärdighet. För han är oändlig. Jag ska ta upp kort om två saker. Att Gud är rättfärdig när han dömer. Och att Gud är rättfärdig när han frälser. Och att de sakerna hör ihop. I psalm 98 läser vi om hur Gud rättfärdigt dömer. Vers 4 och sen hoppar jag till 8 och 9. Hör jubel till Herren alla länder. Brist ut i glädjerop och lovsjung. Må strömmarna klappa i händer och bergen jubla med varandra. Inför Herren, för han kommer för att döma jorden. Han ska döma världen med rättfärdighet och folken med rättvisa. Gud, han dömer inte som vi människor dömer. Han dömer rättfärdigt och rättvist. Och det är här och för oss en anledning till att lovsjunga. För vi vet att det kommer en rättfärdig domare. Och han ska skipa rätt med allt den orättvisa vi ser här på jorden. Kommer han att skipa rätt? Och det kommer ske slutgiltigt. När vi läser i sista boken i Bibeln, Uppenbarelseboken, så finns det många exempel på hur Gud kommer med en rättfärdig dom. I kapitel 19, vers 1-2. Se, jag hörde en mäktig röst från en stor skara himmel säga: halleluja! Frälsningen och äran och makten tillhör vår Gud. Ty sanna och rättfärdiga är hans domar. Han har dömt den stora skökan som fördärvade jorden med sin otukt. Och han har utkrävt hämnd på henne för sina tjänares blod. Här är ett exempel på Guds dom. Men det hör också ihop med hans frälsning. För i det här stället så frälser han ifrån genom att döma. Han dömer för att frälsa också. Gud dömer synden för att frälsa oss människor. Ifrån synden. Ifrån död. Ifrån orättvisor. För att vi ska få del av rättfärdighet. Den rättfärdighet som han har. och hans rättfärdighet är frälsande. Jag hoppar tillbaka till Jesaja än en gång, och den här gången till kapitel 51. Vers 7 och 8. Hör på mig, ni som känner rättfärdighet, du folk som har min undervisning i ditt hjärta. Frukta inte för människors smädelser, var inte rädda för deras hån. Till mal ska förtära dem som en klädnad, och mått ska äta dem som ylle. Men min rättfärdighet ska förbli för evigt, och min frälsning från släkte till släkte. Guds rättfärdighet är evig. Den tar aldrig slut. Han slutar aldrig att göra rätt och vara rättvis och rättfärdig. Och hans rättfärdighet hör så tätt samman med den frälsning han vill ge. Vi läser än en gång ifrån Romarbrevet 3 och 23. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, och det står rättfärdiga utan att ha förtjänat det av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Honom har Gud genom hans blod ställt fram som en nådastol att tas emot genom tro. Så vill han visa sin rättfärdighet, eftersom han hade lämnat ostraffade de synder som förut hade blivit begångna under tiden för Guds tålamod. I den tid som nu är vill han visa sin rättfärdighet, att han själv är rättfärdig, när han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Gud vill alltså visa sin rättfärdighet, och han gör det genom att frälsa den som tror. Rättfärdigheten hör alltså samman med vad jag gör, vad jag fått, och framförallt vad Gud gör och vem han är. Och det är den rättfärdigheten som det som är saliga i det här stycket hungrar efter. De hungrar efter salighet, både egen sal eller egen rättfärdighet, att kunna leva mer rätt. Men framförallt Guds rättfärdighet. Den rättfärdighet som han kan ge oss. Både i att han helgar oss och hjälper oss att leva mer rätt, men också den rättfärdighet som inte beror på vad vi gör, utan som vi har fått som en gåva. Vi hungrar också efter den rättfärdighet som kommer skipas över jorden, när vi ser all ondska i krig och svält och alla orättvisor. Då kan vi hungra efter rättfärdighet. För Gud, han kommer med den rättfärdigheten. Han kommer att döma och skipa rättvisa. Varför är de som hungrar efter rättfärdighet då saliga? Jo, de ska bli mättade. Mättade handlar om att få sin hunger tillfredsställd, eller sin längtan stillad. Och ordet används nästan uteslutande i grekiskan för att tala om vanlig mat, som i brödundret, där det står att alla åt och blev mätta. Men det kan även användas här i det här stycket som en bild för att tala om en annan hunger och en annan mättnad. Jag läser ifrån Johannes 6:35, som vi läste tidigare ifrån. Jesus svarade: jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra, och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Mättnaden används alltså som en bild för att säga att vår hunger efter rättfärdighet ska mättas. Och den mättnaden finns bara i Jesus. När blir vi då mättade? Jo, vi kommer att bli mättade sen. Vi är inte mätta än. Av vem ska vi mätta det? Ja, tänker vi logiskt, så försöker vi mätta oss själva. Vi som är så otillräckliga som vi är faktiskt. Så kommer vi aldrig bli mätta. Vi kanske kan få lite. Göra lite rätt. Få lite mer rättfärdighet i världen. Men vi kommer aldrig bli mätta. Vi kommer aldrig få nog. Det är bara Gud som är tillräcklig. Och därför är det bara han som kan ge oss mättnad. Det är bara han som kan mätta oss med det vi längtar efter. Och rent språkligt så framgår det i texten att de som mättas, de är passiva. De får mättnaden. Vi behöver Gud för att kunna bli mättade. Jesus, han vill möta vår törst och vår hunger. Han säger själv i Johannes 7:37: på den sista dagen i den största högtiden stod Jesus och ropade: om någon törstar, så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Detta sade han om anden, som de skulle få som trodde på honom. Ty anden hade ännu inte blivit utgjuten, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Vi väntar på en festmåltid, och den kommer komma i himlen. Och då kommer vi bli helt tillfredsställda. Men Jesus, han vill ge oss mera redan nu. Och redan nu är den helige ande utgjuten över oss. Eller utgjuten. Och du kan få del av den. Du kan få en försmak av himlen och allt det goda som Gud har genom den helige ande. Vi väntar på så mycket gott. Låt oss därför börja avsluta med vad som står i sista boken i Bibeln, Uppenbarelseboken, för att få en förståelse för vad som väntar oss. Jag läser ifrån kapitel 7 och vers 13 i Uppenbarelseboken. En av de äldste frågade mig: dessa som är klädda i vita kläder, vilka är det och varifrån har de kommit? Jag svarade: herre, min herre, du vet det. Då sade han till mig: dessa är de som kommer ur den stora nöden och som har tvättat sina kläder och gjort dem vita i lammets blod. Därför står det inför Guds tron och tjänar honom dag och natt i hans tempel. Och han som sitter på tronen skall slå upp sitt tabernakel över dem. De skall aldrig mer hungra eller törsta. Inte heller skall solen eller någon annan hetta träffa dem. Ty lammet som sitter på tronen, lammet som står mitt för tronen, skall vara deras herde och leda dem till livets vattenkällor. Och Gud skall torka alla tårar från deras ögon. Detta är vad vi väntar på. En evig mättnad. Där vi får allt det vi längtar efter. I Jesus. I Gud. Att vi får leva med honom. I gemenskap med Gud. I evighet. Och där kommer vi se rättfärdighet. Rätten kommer att skipas. Och det kommer bara vara gott. Allting kommer vara gott. Bland de sista saker som utropas och sägs i Bibeln är detta i kapitel 22 vers 17: och anden och bruden säger kom. Och den som hör detta må säga kom. Och den som törstar må komma. Ja, den som vill, må ta emot livets vatten för intet. Kom alltså du som törstar och hungrar efter rättfärdighet. Kom till tro på Jesus och få del av hans rättfärdighet. Kom till Jesus som har öppnat vägen till Gud Fader i himlen för oss. Kom idag för att ta emot den helige ande och uppleva mer av vad han har för oss. Kom du som hungrar och törstar. Du kan få del av livets vatten för intet.